Mitt namn är Mattias som sagt. Jag är gift med Vanessa. Vi har, ja det var värt ett jubel. Alla bara tycker, hur kan det ha gått till alltså? Och vi har två söner, Isak och Josiah. Och så är vi del av Hope här. Vi är del av den här kyrkan. Och Patrik och Kiki, jag vill börja med att säga tack till er. Vanessa, jag är så glad att just ni är våra pastorer. Är det någon mer här som är glad för Patrik och Kiki? Att ni är med, ni älskar Jesus fortfarande lika mycket idag som säkert för många år sedan. Och ni står med, ni står längst fram och ni kämpar och ni ger inte upp. Och vi älskar er, det ska ni veta. Så mycket. Vi är ju mitt i ett tema som vi kallar hjältar i Bibeln. Vi har hört två suveräna predikningar. Roger först om Daniel i lejongropen. Och så senast nu i söndags Erik om Jona. Gå in på ho.se, klicka på podcast och lyssna på det. Det var så bra. Så jag ser fram emot att fortsätta på det här temat idag. Jag ska prata om Abraham. Abraham. Och jag menar hjältar i Bibeln. Det finns ju så otroligt många. Hade ju kunnat välja Ester. Hade kunnat välja Petrus. Hade kunnat välja Maria. Och så vidare och så vidare. Men jag har valt Abraham. Jag valde honom. Så vi kör. Jag tänkte börja med att faktiskt dra lite historia. Förankra Abraham i historien. För han har funnits. Det här är ingen påhittad person. Abraham har funnits. Precis som du och jag finns. Han levde cirka 2000 år före Kristus. Mattesnille som jag är förstår att det är ungefär 4000 år sedan då som Abraham gick på den här jorden. Han föddes i Kaldernas Ur. En stad som hette Ur i Mesopotamien. Nuvarande Irak, sydöstra Irak, någonstans där. Han flyttade till Kanaan. Kanaan låg mellan Jordanfloden och Medelhavet. Alltså nuvarande Israel kan man säga. Och just i Kanaan dit han flyttade, där spenderar han största delen av sitt liv då. Sist men inte minst, med den här lilla bakgrunden, så Abraham, han hade ju en familj. Han älskade sin familj. Bara några stycken nämner jag här som jag kommer gå in på lite grann senare. Tera och hans pappa. Han var gift med Sara. Två grabbar hade han, två pojkar. Ismael och Isak. Och vi gör väl så att vi går med den här lilla bakgrunden, så går vi in direkt i första punkten här. Men jag funderar på, ibland drar jag ju lite ordvitsar. Det känner en del av. Och jag är liksom på två ställen. Men jag tar en ordvits ändå, jag gör det. Och den här passar nämligen in. Och den är inte så här kanske jättebra, men jag kör den ändå. Vet ni varför det är så halt på Oljeberget? För det ligger i Kanans land. Ibland får jag inte ett enda skratt. Så antingen lär ni er att vara schyssta eller så blir de lite bättre. Så är det. Första punkten. Abraham behövde tro. Som du och jag. Abraham behövde tro. Som du och som jag. Det var faktiskt Abrahams pappa, Tera, som började den här flytten från Ur till Kanans land. Abraham fick ju den här kallelsen, men pappan i familjen tog de första stegen här, tog med sin familj. Men pappan stannade faktiskt halvvägs. Och det här kan ha varit lite frustrerande, tror jag, för Abraham. Abraham visste ju vart han skulle. Han skulle till Kanan. Tera stannade halvvägs. Men jag tror så här, att Gud kan verka även när det blir omvägar i våra liv. Gud kan verka i ditt och mitt liv också när det blir övergångsperioder. Lite så här jag skrev. Gud kan verka i oss även när det blir omvägar. Han är verksam också i övergångsperioder. Han kan jobba i den processen också. Men det var ju så här. Abraham, han visste vad kallelsen var. Gud talade väldigt tydligt till honom. Och vi kan läsa det i Gamla testamentet. I första Moseboken 12:1-3. Och jag vill ge cred till er där bak i tech-teamet. Ni är fantastiska. Det är ni som hjälper och roddar med de här bibelverserna bland annat. Så i första Mosebok 12:1-3 så står det så här. Herren sa till Abraham, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Kom ihåg det, Gud säger till Abraham, där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Vilka ord han fick här av Gud, Abraham. Den här sista meningen. En av Abrahams ättlingar skulle bli till välsignelse för alla folk. Och det här, mina vänner, det pekar tydligt, glasklart mot Jesus 2000 år senare. Och det här kommer vi komma in på om ett tag. Men låt oss läsa i Nya Testamentet också. Nya Testamentet, det skrevs ju då efter att Jesus hade kommit och vandrat här på jorden. Och så här står det i Hebreerbrevet 11 och 8. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron lydde Abraham. Hörrni, Abraham behövde tro precis som du och precis som jag. Och han hade ingen aning om vart han skulle gå. Alltså det här var ju mycket osäkerhet när han blev kallad. Så Abraham kunde välja. Han kunde välja att stanna i det trygga, det han kände till, hemmaplan. Eller så kunde han gå på det löfte och den kallelse som Gud hade för honom att gå till Kanaan. Det är inte ett enkelt val, eller hur? Och här kan man ju pausa lite och fundera på vilka effekter får mina val i livet. Vilka effekter får dina val i livet, både kortsiktigt och långsiktigt. Våra val som vi gör i livet har effekt. Det val som Abraham valde att faktiskt lyda Gud och gå till Kanaan. Det får fantastiska effekter för hela världen. Och det kommer vi se snart. Abraham valde att gå. Han valde att lita på Gud. Han valde att tro på Gud. Abraham behövde tro. Precis som du och precis som jag. Men sen så. Det händer ju massa, alltså i Abrahams liv händer det en massa saker. Jag har valt att bara göra några enstaka nedslag i hans liv. Det händer en episod som är väldigt annorlunda. Bakgrunden här är, det hämtar vi bland annat från första Mosebok, vers 17. Där står det om när Gud ger ett löfte till Abraham och till Sara att de ska föda en son. Och de är väldigt gamla när de får det här löftet. De har inte fått barn, de har inte kunnat få barn. Men de får det här löftet när de är gamla. Det känns kört. I det naturliga känns det kört. Abraham skrattar till och med när han hör detta. Sara skrattar. Det finns inte möjlighet att det ska kunna hända. Men samtidigt så väljer Abraham att tro på Gud. Han tar det. Det är ingen känslomässig storm kanske. Eller något sådär fantastiskt. Ja, det är klart, det är sant. Han väljer att tro på Gud. Och det blir precis som Gud sa. Förlåt mig. Abraham och Sara får en son. Och de kallar honom för Isak. Okej? Vilket under, hör ni. Och då förstår vi ju här att. Så de har längtat efter det här barnet. Isak är ju så dyrbar för det här paret. Kan vi hålla med om det? Och i det här läget så händer någonting mycket märkligt. Gud har ju också sagt att han ska göra Abraham till ett stort folk. Vi läste det. Och Isak är ju del av den här planen då, eller hur? Och då så säger Gud till Abraham, jag vill att du offrar Isak. Jag vill att du offrar Isak. Den som du har mest kär. Abraham måste ju ha varit helt bestört svårt och konfunderad och allt detta på en gång. Men återigen, han väljer att lita på Gud. Jag tror att Abraham känner Gud så pass väl att han vet att det finns en utväg. Att Gud kommer att lösa detta. Så han beger sig till ett område som heter Moria, där det ligger ett berg, ett offerberg, där man normalt sett då offrade djur vid den här tiden. Och Isak är ju med honom. Men så händer det fantastiska, precis innan Isak ska offras. Så sänder Gud en ängel och säger stopp! Stopp, gör inte Isak illa! Låt honom leva! Och det är ju så viktigt, självklart, att Gud talar här. Men det är också jätteviktigt att Abraham lyssnar. Otroligt viktigt att Abraham lyssnar här. Eller hur? Det gör ju hela skillnaden. Tänk om han hade helt varit i sin egen värld. Helt, alltså det finns inget hopp kvar. Och absolut inte vill höra någonting. Det hade ju blivit en helt annan situation. Det är jätteviktigt, mina vänner. Tänk om jag i mitt liv kunde lyssna in Gud lite mer. Tänk om jag kunde läsa min bibel ytterligare lite mer vaksamt. För Gud är ju en Gud som bryr sig om. Han är en Gud som älskar oss. Han vill tala till oss. Vilken otrolig skillnad det gör när vi faktiskt lyssnar på det Gud säger. Där kommer liv. Där kommer hans löften i faktiskt när vi lyssnar till honom. Men jag funderar ändå så på, och jag tänker vi måste gå igenom, varför sa ens Gud till Abraham att offra Isak? Det fanns faktiskt folkslag vid den här tiden. Folkslag som inte följde Gud. Hedniska folkslag kallade man dem då. Och de offrade, en del av de här stammarna offrade faktiskt människor. Och Gud är väldigt tydlig i Bibeln. Han säger att det här är en fruktansvärd synd. Det är någonting som inte får förekomma. Man får absolut inte offra människor. Glasklart. Gud hatar det. Man gör inte det. Absolut inte. Så Gud ville inte att Isak skulle dö. Absolut inte. Men han ville se om Abraham i sitt hjärta faktiskt älskade Isak. Och det löfte som skulle komma genom Isak om att Abraham skulle bli ett stort folk. Om att, är det så att du Abraham, älskar du det här mer? Älskar du det här löftet mer än vad du älskar mig? Det var det testet vad Gud ville se. Vem sätter du först i ditt liv, Abraham? Och det är ju det är en påminnelse till mig också. En fråga rätt in i mitt hjärta. Vem är det som jag sätter först i mitt liv? Är det så att jag vågar lita på Gud? Ibland kan det vara så att man har någonting som man tycker jättemycket om. Någonting som kanske håller en ifrån Guds fantastiska välsignelser. Och välsignelser är ju ett lite konstigt ord. Men alltså goda saker Gud vill ge. Det kan vara så att man håller fast vid någonting som man absolut inte vill ge bort. Men det kan vara så, ibland måste du offra någonting som du verkligen vill hålla fast vid för att du ska få se löftena faktiskt hända i ditt liv. Och så är det absolut för mig, jag har talat till mig själv här. Eller hur, så kan det vara? Ibland måste man offra någonting som man har kärt. Och i Bibeln står det så bra, det står att sök först Guds rike och hans rättfärdighet, något sånt, så ska allt det andra, det ska bli ditt också. Abraham sökte först Gud. Han lyssnade, han gjorde och allt det andra blev hans. Självklart skulle Isak inte offras. Vi kommer komma till någon annan där det faktiskt sker. En sån här cliffhanger säger man lite modernt, eller hur? Cliffhanger. Så Gud testade Abraham. Han gjorde det. Han testade Abraham. Inte för att sätta dit honom. Inte för att få honom att snubbla. Utan för att faktiskt se. Var är ditt hjärta, Abraham? Och för att lära Abraham att kunna lita på honom. Och jag tycker det är fantastiskt. Att han faktiskt vågar lita på Gud. Han vågade lita på att Gud är en god Gud. Gud är en Gud som är kärleksfull. Och där uppe på berget i Moria så ser Gud till då att det finns ett lamm. Det finns ett djur som kan offras då istället för Isak. Så vem sätter vi först i våra liv? Så här, jag skriver ner detta också. Gud önskar att vi är beroende av honom. Att vi litar på honom, att vi tror på honom. Inte på vår egen skicklighet att behaga honom. Vi litar på Gud, vi tror på honom. Vi tror inte på vår egen skicklighet att nå upp till Gud. Alltså det är fantastiskt. Jag älskar det här med att Gud faktiskt kom ner till oss genom Jesus. Han kom ner till oss. Jag behöver inte nå upp till honom. Utan han kom ner till oss. Han älskar oss så mycket att han sände sin enfödde son. Och nu så går jag bort från mina anteckningar här, för jag blir så i gasen. Varje gång jag tänker på Jesus. Det är Guds hjärta. Han gav sin enfödde son. Inte bara för oss som sitter här inne, utan för alla de andra där ute som ännu inte har hört. För alla de andra som kanske inte har fått en chans ännu att höra. Därför älskar jag Mission 111, Bibelskolan. Där vi kan få träna upp ungdomar som kan få åka ut och berätta för dem som ännu inte hört. Men det här gäller ju också i Vetlanda och i Växjö. Och i många andra ställen i Småland och i Sverige. Så många som ska få höra. Det handlar inte om vår skicklighet att behaga honom. Utan det handlar faktiskt om att lita på honom. För han är god. Och då kommer vi in andra punkten. Just det här med att det inte är vår egen skicklighet. Abraham kämpade precis som du och jag. Abraham kämpade precis som du och jag. Det är lätt att sätta en gloria på folk. Det är lätt att sätta dem på en piedestal. Men Abraham, han var människa precis som du och jag. Och vi kommer komma in på några av hans svagheter här. Han kämpade med saker. Han gick igenom tuffa säsonger. Läs första Moseboken om Abraham, massa kapitel. Ni kommer se mycket av detta. Visst, Abraham hade en stark tro. Det har vi pratat om nu. Han hade en stark tro. Men Gud fick over and over again. Han fick om igen faktiskt komma med samma budskap. Tills poletten trillade ner. Och jag tror det är precis samma med mig. Och jag kan gissa och ana att det är lite samma med dig också. Att Gud har tålamod. Han ger inte upp. Han ger inte bara ett budskap en gång och sen är det kört. Nej, han förstår att vi kämpar. Och då tänker jag på just Abraham, när Gud visade honom innan Isak skulle födas då att det ska bli det är ett stort folk som kommer från dig. Han sa, gå ut och kika på stjärnorna på himlen. Räkna stjärnorna, Abraham. Så här många ska dina ättlingar bli. Så här många, så här stort ska folket bli efter dig. Och jag bor på landet. Igår kom vi hem rätt sent. Jag var ute på dejt med min fru. En liten parentes här, hörni, alla som är gifta, sluta aldrig dejta. Sluta aldrig dejta. Kör dejter så ofta ni kan. Vi hade, min brorsa var hemma med fru och de var så schyssta och tog och hade hand om barnen så att vi kunde vara på dejt. Och när vi kom hem så var det en klar stjärnhimmel. Och jag tycker det är så coolt att tänka att där så, de här stjärnorna som jag kikar på där, 4000 år sedan stod Abraham och kollade på samma stjärnor. Och här om veckan så var det ett stort åskväder. Eller var det några dagar sen kanske. Här i Vetlanda med och Korsberg överallt. Det var mycket blixtar och dunder. Det var mörka moln. Jag såg inte en endaste stjärna på den himlen. Men vet ni vad? Bakom den här molnen är stjärnorna fortfarande kvar. Och så här är det med Guds löften, tror jag. Att det inte alltid vi ser dem. Det kan vara massa mörka moln. Det kan vara massa jobbigheter. Vi kämpar. Men de där löftena finns kvar. Det spelar ingen roll vilka moln som är framför. Guds löften, de står fasta. Det han lovar, det står fast. Och en timme senare så var det klart och man kunde se stjärnorna igen. Och nu ska vi gå in på lite just det här med att Abraham också kämpade. Vi ska ta hans styrkor först. Vi ska kolla hyfsat snabbt på hans styrkor och svagheter. Styrkor, han hade en tro som behagade Gud. Jag har redan gått igenom. Han var den judiska nationens grundare. Indirekt eller direkt, säg som du vill, men det kan man verkligen säga. Fantastiskt tycker jag. Respekterad av andra var han. Han tog väl hand om familjen. Men samtidigt brydde han sig även om andra. Han var en riktigt god familjefar som älskade familjen och beskyddade och försörjde. Men han hade också tid för andra. Han hjälpte andra också. Det går att göra både och. Och så en lyckad ranchägare. Han var en riktigt bra businessman kan man säga. Han var välbärgad, han var rik. Det är inget dåligt med det. Han var duktig på att undvika onödiga konflikter. Den här vill jag faktiskt hänga kvar lite grann på. Abraham var duktig att undvika onödiga konflikter. Man behöver inte vara konflikträdd. Det kan jag vara. Jag erkänner det. Men man kan vara duktig på att undvika onödiga konflikter. Är du här idag som gillar att spendera timmar på kristna bloggar och klaga på andra kristna och säga det där är fel och bla 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 bla. Lägg ner det där tycker jag. Jag tycker faktiskt det. Och jag talar till mig också. Jag har varit där, jag har gjort det. Men vad hjälper det? Det hjälper ju inte en människa. Det finns andra saker vi kan fokusera på. Så låt oss göra. Lär oss av Abraham. Han var duktig på att undvika onödiga konflikter. Men vi ska kika på hans svagheter. Han hade ju svagheter också. Han var som du och jag. Han kämpade precis som du och jag. Han ljög om sin fru Sara när han var under press. Vi ser åtminstone två gånger. Och en gång det var när han skulle till Egypten. Då sa han till Sara: du som är så vacker. Som jag skulle säga. Du som är så vacker Vanessa. Nu när vi går till det här folket. Så kommer de vilja gifta sig med dig. Och de kommer döda mig. Så vi säger att du är min syster. Det kanske inte hade funkat jättebra i det här fallet. För poddlyssnare så är min frus föräldrar från Jamaica. Och jag är härifrån Nässjö. Så att, ja. Men. Då. Jag menar det är ju inte rätt att säga det. Det är ju helt fel. Vad gör han? Han ljuger. Men Gud är en Gud som är full av nåd. Han är en Gud som förlåter. Och det gör han också. Han fixar till den här situationen. Men det här kunde ha fått otroligt jobbiga konsekvenser. En annan grej här också. Han försökte ta saken i egna händer när det gällde det här löftet om att han skulle bli ett stort folk. Han kunde inte få barn med Sara. Han kunde inte få barn tillsammans. Så Sara har en idé att jag ger dig min slavkvinna. Och vi får ett barn genom henne då. Och det här var faktiskt någonting som var ganska så vanligt vid den här tiden. Det kunde gå till så. Men bara för att något är vanligt så innebär inte det att jag ska göra det. Bara för att någonting... alla andra gör någonting innebär inte det att om jag också gör det. Så är det en bra grej, eller hur? Det jag gör får konsekvenser i mitt liv och i andras liv. Abraham hade kunnat säga, nej Sara, vi gör inte detta. Jag bryr mig inte om att det var Saras idé. Abraham hade kunnat säga nej till det. Eller hur? Och det kan jag också göra. Men återigen, Abraham var en människa som du och jag. Han kämpade, han gjorde fel, men han blev förlåten. Och återigen kommer Gud in på scenen. Och han fixar till den här situationen. Han gör så att det faktiskt blir välsignelse genom Isak. Gud är full av nåd. Han är full av nya chanser. Han hjälper oss. Så jag skrev så här. Det vi gör får konsekvenser. Låt oss tänka till vad vi gör. Det vi gör får konsekvenser. Men vi är rättfärdiga, inte på grund av det vi gör eller inte gör, utan tack vare det Jesus gjorde för oss. Det här ordet rättfärdiga som du Patrik ofta förklarar så bra, att vi är färdiga i rätten. Vi skulle egentligen behöva stå där i rätten och bli dömda för alla de här synderna vi gör, allt det här dumma som vi har gjort. Det skulle vi behöva egentligen bli dömda för. Men Jesus, tack vare han, vad han gjorde för oss. Han tog min synd på sig. Han tog din synd på sig. Så vi är inte rättfärdiga tack vare det vi gör eller inte gör. Utan tack vare det Jesus har gjort. Jesus dog på korset och uppstod igen 3 dagar senare. Och då kommer vi in på sista punkten. Hänger ni med? Sista punkten. Abraham banade väg för Jesus. Som du och jag. Abraham banade väg för Jesus. Och det kan du och det kan jag också få vara med och göra. Abrahams lydnad till Gud, det påverkade hela världen. För när han valde att gå från Kanaan. Förlåt, han valde att gå från Ur till Kanan. Nu får jag hänga med Solsting här uppe. Från Ur till Kanan, han vågade göra detta. När han lydde Gud. Så genom det så kunde sen senare ett folk i Israel bli grundat. Och från Israel, från det här folkslaget där, så kom ju Jesus sen 2000 år senare. Abraham var med och banade väg. Så här står det i Matteusevangeliets första verser. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Så Jesus var faktiskt en ättling till Abraham. Och där blir ju det här bibelordet vi läste i början så tydligt. Att genom Abraham skulle ett stort folk bli välsignat. Allas folken skulle kunna få bli välsignade genom Abraham. Det är ju genom det som Jesus har gjort som alla folk har chansen att bli välsignade. Att få spendera en evighet med Gud Fader i himmelen tack vare det Jesus gjorde för oss. Och jag ska läsa från Romarbrevet 4:18-25. Och det här tycker jag det summerar så bra Abrahams liv, hans tro och allt det som vi har pratat om. I Romarbrevet 4:18-25 så står det så här. Där hoppet var ute hoppades han ändå. Abraham hoppades ändå. Och trodde och blev så far till många folk. Som det var sagt, så ska din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring 100 år. Det är kört, va? Och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Färdig i rätten. Inte på grund av allt det han gjorde. Utan för att han faktiskt trodde på Gud. Men dessa ord räknades honom till rättfärdighet. Skrevs inte bara för hans skull. Utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom. Som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Alltså vi som, om vi tror på Gud. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelsehet. Rättfärdiggörelses skull. Långt ord, svårt ord. Guds plan var från första början att bli känd. Göra sig känd för alla människor. När Adam och Eva sabbade det i början. Och hade det varit, jag brukar säga, hade det varit jag där så hade jag också sabbat det i början. Jag klagar inte på dem och säger det är ert fel. Men när de sabbade det i början så redan där och då så tror jag, och det står det så tydligt i Bibeln, en röd tråd i Bibeln, att redan där och då så hade Gud en plan. Genom Jesus skulle alla få en möjlighet att bli frälst, att bli räddad, att bli förlåten. Och precis som Abraham var med och banade väg för Jesus, när han i sin lydnad gick till Kanaan, så kan du och jag få vara med och bana väg för Jesus in i någon människas liv. Vi kan få vara med och peka på honom. Precis som du sa, Henrik. Den bästa gåvan som finns. Den att Jesus har dött för dig och mig. Den att det finns förlåtelse för våra synder. Även när vi kämpar. Så finns det en Gud som älskar. Och som älskar. Och som älskar oss ända in i evigheten med honom. Gud tillät inte Abraham att offra Isak där i Moria på det där berget. Det där berget som låg nära Jerusalem. Men 2000 år senare. Då sparade Gud inte sin enfödde son. Där på ett berg i närheten. Där Isak räddades. Där fick Jesus dö för din synd och för min synd. Gud sparade inte, han räddade inte sin egen son där och då. För han älskade den här världen så mycket. Han älskade oss medan vi ännu var syndare, står det i Bibeln. Abraham är för mig en hjälte i Bibeln. Inte därför att han gjorde en massa bra saker. Vi ska göra en massa bra saker. Kom igen, det är bra, vi gör bra saker. Men inte därför han är en hjälte för mig. Han är inte en hjälte för mig för att han var välbärgad. Jätterik. En framgångsrik ranchägare. Det är inte därför han är hjälte för mig. Det var bra. Han kunde väl signa andra. Han kunde ge goda saker till andra. Tack vare detta. Det är något bra. Men inte därför han är en hjälte för mig. Abraham är för mig en hjälte. För att han lyssnade till Gud. För att han lydde Gud. För att han trodde på Gud. Och vi har samma chans som Abraham idag. Vi kämpar också. Abraham kämpade med det här, alla de här stjärnorna. Hur kan det ske liksom? Så många. Vi kämpar. Men vi kan också få tro på Gud. Vi kan också få lita på Gud. Vi kan också få följa honom. Abraham som var så rik och välbärd. Han hade säkert klarat sig bra själv, vem vet. Men han hade inga problem med att följa en herre. Han hade ingen problem att följa Gud. Jag vill vara sån också. Jag vill följa en herre som är god. När vi vågar lägga ner vår egen agenda och följa Guds ledning, då banar vi väg för Jesus in i andra människors liv. Jag säger det igen. När vi vågar lägga ner vår egen agenda och följa Guds ledning, han som älskar oss, då banar vi faktiskt väg för Jesus in i andra människors liv. Ska vi ställa oss upp tillsammans?